14, Karlskrona 12, Kalmar och Visby 11, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 9, Gävle 11, Mora 10, Sundsvall och Östersund 8, Umeå 6, Vilhelmina 5, Luleå 11 och Kiruna 8 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Kvikkjokk och Årenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med dryga 2 minusgrader. God morgon!
Det här är P1 morgon. Ekot klockan 7 på gång. Julia Brynolfsson, det ska handla om hur lantbrukare arbetar för att stärka sin beredskap.
Ja, bland annat för att exempelvis motarbeta elbortfall. Det här märker i alla fall Jordbruksverket.
Mm. Vi ska höra om Trumps tullars vara eller icke vara. Det pågår ju en juridisk strid kring det här. Om det verkligen är möjligt för presidenten att införa tullar. Vi ska försöka förstå vad som händer nu och dessutom höra om vad tullarna gjort med ekonomin i världen så här långt och vad man kan vänta sig framåt. Då är klockan 7. Vi får Ekots nyheter.
Stulna ritningar över Stockholms centralstation tillgängliga på Darknet. Flera hårda slag mot EU när Ungerns premiärminister öppningstalade på högerpolitisk konferens. Och ny bedövningsmetod hoppas kunna dämpa smärta vid insättning av preventivmedel. Ekot fredag morgon. Trafikverkets ritningar över centralstationen i Stockholm stals vid ett dataintrång i april och ligger nu tillgängliga på Darknet för vem som helst att ladda ner. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger elföretaget Kraftkisarna som blev hackat.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att som jag nämnt här tidigare, både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån det som har skett från alla inblandade parter. Så fort den kommer till känna så hanterades ju liksom situationen utifrån de rutinerna vi har. Jag har tyvärr inte svarat exakt på när informationen nådde oss eller hur, på vilket sätt vi kunde se att det hade skett.
Det är hackergruppen Dragonforce som i april stal över 100 gigabyte data från Kraftkisarna. Mängder av dokument med information kopplat till deras uppdrag och deras kunder har nu lagts ut på Darknet, den del av internet som kräver en särskild webbläsare för att kommas åt och som ofta används för kriminell verksamhet. En av Kraftkisarnas kunder är Trafikverket och deras sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation finns bland de läckta dokumenten. Ekot har tagit del av ritningarna. Där ser man centralstationens bangårdar med detaljer om ström som säkerställer att växlarna är isfria under vintern och information om var dagvattenbrunnar finns och kabelrännor och andra eldetaljer. Ritningarna utfärdades 2019 och sekretessklassades med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om den kom i orätta händer. Men enligt Gustav Wallheden, säkerhetschef på områdeinvestering på Trafikverket, ser myndigheten annorlunda på sekretessen idag, även om man tycker att det är allvarligt att läckan skett.
Det är ju naturligtvis inte bra, men vi har gjort en menbedömning utifrån hur vi ser på ritningarna idag. Och med den nya säkerhetsskyddsanalysen vi har på Trafikverket så gör vi bedömningen att ritningarna, om de skulle lämnas ut, inte hade varit sekretessbelagda.
Och varför inte då?
Därför att den nya säkerhetsskyddsanalysen som vi har visar på att den formen av information är inte längre av en sån stor betydelse att den behöver vara sekretessbelagd.
Gustav Wallheden på Trafikverket, reporter Isak Krona. I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem är ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en omfattande drönarattack. Och flyglarm har också utlysts i flera andra ukrainska regioner. Efter protester från Europas bönder är nu EU på väg att återinföra tullar mot Ukraina när det nuvarande avtalet löper ut i nästa vecka. Och det här är ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet, säger den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Successivt har kritik mot denna frihandel vuxit fram, särskilt bland europeiska bönder som känt sig pressade av Ukrainas enorma jordbrukssektor. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Enligt Ukrainas regering kan detta minska deras intäkter med 3,5 miljarder euro per år. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn, där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copa Cocheca. De har motarbetat frihandeln och bedrivit en rent ukrainafientlig politik, tycker Karlsbro.
Under lång tid extremt aggressiv lobbyism.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Budskapet från dem är att EU riskerar att försvaga sin egen jordbrukssektor om man inte reglerar handeln med Ukraina. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
Och turerna kring de tullar som USAs president Donald Trump infört på varor som importeras till USA fortsätter. En appellationsdomstol pausade igår det stopp för tullarna som en federal domstol beslutade om i onsdags. Så nu får tullarna fortsätta att gälla medan rättstvisten om dem pågår. I Budapest i Ungern pågår just nu den internationella högerpolitiska konferensen CPEC. Och när Ungerns premiärminister Viktor Orbán öppnade konferensen var det med stridsvilja mot den europeiska liberalismen.
Bryssel rabolta el. Kisiklatta a jövönket. Az Európa jálom helyett ma egy rémálmot kapunk.
Bryssel har rånat oss. De har trampat på vår framtid. Idag har vi istället för den europeiska drömmen en dröm om en dröm, sa Orbán i sitt invigningstal. Om någon i Bryssel fram tills nu bar på förhoppningar om att man medelst hot och ekonomiska straffåtgärder kuvat Viktor Orbán och hans ständiga hot och vägran att ställa sig i EU-ledet, så måste hans öppningstal igår kommit som en smärre kalldusch. Inför hundratals konservativa gäster från hela världen presenterade Orbán sin vision för Europa. Och han vill, som han uttryckte det, göra Europa stort igen. Med en patriotisk fyrpunktsplan som går emot det mesta Bryssel vill.
Először is békét akarunk. Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna Európai Uniós tagsága sem.
Vi vill inte ha en ny östfront och vi vill därför inte att Ukraina blir medlem i EU. Och vi vill inte ha gemensamma skatter, inte gemensamma lån och inte ha en central ekonomisk kontroll, sa Orbán. Milan Jelovic, Budapest.
Sverige igen. Intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Det märks när Jordbruksverket delar ut sitt nya stöd i år till bönder och yrkesfiskare. Och enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Karin Nalbin är mjölkbonde i Mullsjö.
Vi ser ju att det är ett ändrat världsläge. Vi måste kunna hålla igång våra gårdar. Och det kan vi till viss mån redan som det är. Men ska vi bibehålla produktionen så krävs de här satsningarna.
Ja, intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd ut 124 miljoner kronor i år för detta till bönder och yrkesfiskare, men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot elbortfall genom att skaffa reservkraftverk eller batterier eller bygga större lager av till exempel konstgödsel och diesel. Men flera bönder som Ekot varit i kontakt med vill inte berätta vad just de sökt för eller skulle kunna tänka sig söka för, eftersom lantbruket är hårt drabbat av stölder. Karin Albin.
Som det ser ut så brukar ju de här stöderna vara offentliga. Det blir väldigt lätt för dem som vill hämta diesel och se var de här stora dieseltankarna har beviljats någonstans. Så att det hade ju varit väldigt bra med en sekretess på de här.
Enligt Kristina Nigell på Jordbruksverket har inga stöd beviljats än och myndigheten utreder sekretessfrågan.
Det här kan vara saker som är stöldbegärliga, så det har vi med oss in i den analysen. Det kan ju vara att det blir vissa restriktioner på vad man kan få ut för information, absolut. Men vilken nivå det blir på det vet jag inte.
Kristina Nigell på Jordbruksverket, reporter Henrik Damberg. Socialdemokraterna vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år. Det röstades igenom på S-kongressen i Göteborg igår. I ett första steg vill partiet att det ska gälla på kvällar, helger och lov. Och det är bland annat ungdomsförbundet SSU som fått igenom förslaget, trots att partistyrelsen inte ville ha det. SSU-ordförande Lisa Nåbo är nöjd.
Ja, men Socialdemokraterna är nu för en avgiftsfri kollektivtrafik för unga, vilket är helt otroligt. Alltså, det här är något som jag och generationer av SSU-are har drivit hårt, och äntligen så blir det också partiets politik.
Ordförande Lisa Nåbo. Två tonåringar har häktats misstänkta för att vara inblandade i en sprängning i Hisingsbacka i Göteborg förra veckan. Det skriver Göteborgsposten. Det exploderade i en trappuppgång i ett flerfamiljshus, men inga personer skadades. Däremot så blev det materiella skador. Svenska forskare har hittat en ny bedövningsmetod som ska minska smärtan vid insättning av preventivmedlet hormonspiral. För en del så gör insättningen oerhört ont, som för 22-åriga Elsa Wolters.
Alltså, jag kommer så tydligt ihåg när de tog tag i den där livmodertappen. Alltså, det kändes som att det gick en ilning genom hela kroppen. Och det får jag faktiskt rysningar på när jag tänker på. För jag blir så här, fy. Det gjorde bara fruktansvärt ont.
Elsa Wolters grät när hormonspiralen sattes in. Knappt ett år senare behövde hon ta ut den. Den hade hamnat snett.
Jag satt där i gynstolen så bara totalt bröt jag ihop. Och bara så här, nej, alltså jag klarar inte det här igen. Det funkar inte.
Hon erbjöds lustgas av gynekologen.
Och då kändes det lite bättre. Men jag var sjukt nervös.
För de allra flesta är smärtan hanterbar. Men vissa kan få extremt ont när en spiral sätts in. Och det finns idag ingen effektiv smärtlindring.
Så här ser den ut. Så den är ju väldigt tunn och liksom böjlig.
Helena Kopp-Kallner håller upp en plastslang. Hon är överläkare och forskare på Karolinska institutet. Och slangen, den har använts i en studie som testar en ny bedövningsmetod vid spiralinsättning. Med den sprutas lokalbedövning in i livmodern.
Väldigt, väldigt långsamt, bara med syfte då att bedöva livmodern och inre modermunnen när vätskan rinner ut.
150 unga kvinnor lottades. Hälften fick lokalbedövningen, hälften saltlösning. Resultatet? En större andel av tjejerna som fick bedövning tyckte att smärtan var tolerabel än de som fick placebo.
Vi tycker att vi är de första som har liksom verkligen tagit fram en metod som är just tolerabel. Det vill säga att kvinnorna tycker att den är helt okej att få. Och samtidigt så faktiskt minskar vi smärtan.
En annan mer omfattande studie av samma bedövningsmetod granskas just nu för publicering. Men Helena Kopp-Kallner kan säga att även den visar fina resultat. Elsa Wolters säger att det hade känts tryggt om det funnits bättre smärtlindring.
Hade jag vetat att det fanns en sån där bedövning, jag hade 100% tagit det. Absolut, jag hade inte tvekat.
Reporter Sara Nuder. Gruvbolaget LKAB kommer inte tvingas stänga gruvverksamheten i Svappavaara i år på grund av bristande kapacitet på malmbanan, vilket det kom signaler om förra året. För nu är hotet avvärjt, säger LKABs vd Jan Moström.
Vi ser ingen som helst anledning att lägga Svappavaara i malpåse i år.
P4 Norrbotten rapporterade i fjol somras att gruvbolaget under 2025 eventuellt skulle ta ett beslut om stängning och att det skapade oro bland de anställda på orten. LKAB skriver nu på sin webbplats att det inte längre finns något särskilt hot om nedläggning i Svappavaara. I en intervju med Sveriges Radio säger Jan Moström så här.
Det fanns ett hot om att vi skulle periodvis lägga produktionen i Svappavaara i malpåse under den period som det pågår tunga underhållsarbeten på malmbanan.
Jan Moström om framtiden.
Vår förhoppning är att vi ska fortsätta att utveckla vår verksamhet så att vi ska överhuvudtaget undvika att lägga någon del av vår produktion i malpåse.
LKABs vd Jan Moström, reporter Alexander Linder, P4 Norrbotten. Frankrike kommer förbjuda all rökning på platser där barn kan vara, som på stränder, i parker, utanför skolor och på busshållplatser. Det här säger landets hälso- och familjeminister, som menar att friheten att röka upphör där barns rättighet att andas frisk luft börjar. Och det nya rökförbudet kommer börja gälla 1 juli. Idag får landets södra och mellersta delar molnigt väder och tidvis regn eller skurar som passerar österut och når ostkusten under eftermiddagen. I norra Norrland ökar molnigheten söderifrån och vi får allmänt en temperatur på mellan 13 och 18 grader. I sydost, där solen tittar fram, kan det bli nära 20 grader. Elias Wahlberg, P1-morgon.
Ja, ni som hängt med lite halvt i nyhetsflödet det här senaste dygnet kanske är lite förvirrade och undrar vad det egentligen blir av Donald Trumps handelstullar. Natten till torsdag kom beskedet att domstolen för internationell handel stoppar de här breda tullarna, de 10% på EU till exempel. Ett beslut som sen i sin tur då stoppades av en appellationsdomstol i väntan på bedömning från högsta domstolen. Vi ska försöka reda i detta nu tillsammans med Fredrik Bergman Evans som är jurist och expert på amerikansk konstitutionell rätt. God morgon, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, flera vändningar här. Vad är det som händer just nu? Var står vi i med tullarna?
Ja, man får säga att det här var ett rejält bakslag för Trump-administrationen. Handelspolitiken och tullarna är ju en väldigt viktig del av den andra Trump-administrationen. Och det här domstolsutslaget kan man säga drar undan mattan för en stor del av alla de här tullarna. Och att det här blir en juridisk konflikt, det beror på att den amerikanska grundlagen har som utgångspunkt att det är kongressen som ska fatta beslut om handelstullar. Och sen så har kongressen då i olika då lagar gett begränsad beslutande rätt till presidenten och bland annat då för ekonomiska nödlägen. Och det är med den här lagen om ekonomiska nödlägen då som Trump då har fattat beslut om tullar då. Både då de här generella tullarna mot egentligen hela omvärlden som är väl på 10% och sådär, men också de här väldigt specifika tullarna mot Kanada, Mexiko och Kina som egentligen handlar om att Trump anser att det finns ett problem med att det väller in knark över gränserna, att han menar att de här länderna ligger bakom det. Och vad handelsdomstolen säger i den här domen som jag tycker är särskilt viktigt och som är särskilt problematiskt för Trump, det är att man säger att man får inte använda tullhotet som en så att säga, politisk utpressning av andra länder att göra som USA vill. Mm. Och det är ju lite så Trump använder de här tullarna. Så att ett stort bakslag med långtgående konsekvenser för Trumps handelspolitik, och det skapar ju en enorm oreda. Så att en överdomstol pausade det här beslutet, det var nog rätt väntat ändå.
Ja, okej. Okay. Men den här, det har ju då pausats det här beslutet av stoppet på tullarna. Har du hunnit se hur man argumenterar för att det händer nu?
Ja, det är nästan på rutin man fattar ett sånt beslut. Alltså att nu har ju, det är ju en domstol i första instans då som har stuckit ut hakan rejält då och sagt att alla de här tullarna i praktiken är olagliga, och Trump-administrationen skulle få 10 dagar på sig att, så att säga, ta bort tullarna. Mm. Och sen har sådana här beslut kan ju då överklagas både till en appellationsdomstol och ytterst till högsta domstolen. Och med tanke just på att första instansrättens dom kan ju få väldigt långtgående konsekvenser. Trump-administrationen hävdar ju då att det här drar undan mattan för flera pågående förhandlingar med andra länder. Och det försvagar USAs möjlighet att kunna få igenom olika avtal med andra länder, så att man, så att säga, vädjade då till appellationsdomstolen att pausa det här i avvaktan på överklagande. Och det var rätt väntat att man skulle göra det. Så att man har inte, den här pausen, det är inte att domstolen slutligt har tagit ställning till att de här tullarna ska få fortsätta, utan det är bara i avvaktan på överklagandeprocessen.
Okej, och kommer det här landa hos högsta domstolen?
Ja, det kommer det säkert göra. Det är en stor del av Trumps politik hamnar ju i domstolsprocesser, och ytterst blir det högsta domstolen som bestämmer. Och skälet till att vi ser så många rättsprocesser, det är ju för att Trump tänjer väldigt mycket på de juridiska gränserna för vad presidenten får göra.
Mm. Vad gör du för bedömning då? Går du att göra någon sån redan nu om vad högsta domstolen kommer att landa i? Alltså, är det troligt att de följer den här då, domstolen för internationell handels bedömning av de här?
Det är jättesvårt att säga i nuläget. Jag tror att det finns på en hel del punkter så kommer nog överdomstolarna modifiera det som första instansrätten har sagt. Det här med att man inte får använda tullar som ett påtryckningsmedel mot andra länder, det tror jag är lite långtgående att säga. Men som utgångspunkt så tror jag att högsta domstolen kommer inte ta ifrån presidenten möjligheten att besluta om tullar, men möjligtvis sätta vissa begränsningar jämfört med vad Trump kanske skulle vilja ha. Det tror jag är den mest sannolika utgången.
Okej. Här i studion finns också Elisabeth Koppelman. God morgon, välkommen hit.
God morgon.
Du är makroekonom på banken SEB med fokus på just USA. Din reaktion på det här beskedet, vad innebär den här ryckigheten som vi ser?
Ja, men ryckigheten är ju besvärlig både för administrationen men också för aktörer i ekonomin. Vi ser ju en av de största skadeverkningarna från tullarna som vi ser det. Det är ju att företag och konsumenter inte vet vad som gäller, och det gör att man skjuter på beslut. Man väntar med att fatta beslut om investeringar, man väntar med att fatta beslut om anställningar, och det här lägger sig som en våt filt över ekonomin.
Mm. Och just den här ryckigheten, alltså, blir du ändå glad då du ser att det gör försök att stoppa det här med följden då att man inte alls vet vad som kommer att ske? Det är ändå bättre än att det står helt klart att de här höga tullarna blir kvar.
Alltså ett dilemma med just den här användningen av den här nödlagstiftningen är ju att det har gett Trump väldigt stor frihetsgrad att fatta beslut om tullar utifrån eget huvud och växla väldigt, väldigt snabbt. Så att om det är så att hans möjligheter att fatta beslut om tullar utifrån just den här nödlagstiftningen begränsas, så kommer ju administrationen att tvingas till ett mer disciplinerat förhållningssätt. Så att vi tror ju att det kommer att vara tullar oavsett, för det finns en massa andra lagrum som man kan utnyttja. Men kanske att den här liksom impulsiva och mest extrema tullbesluten, om det begränsas så vore det ju positivt för ekonomin.
Och det pågår ju förhandlingar just nu också mellan USA och en rad länder, nya handelsavtal som man hoppas få till. Vad händer med dem om nu tullarna stoppas eller blir annorlunda på något sätt? Vad tänker du om det?
Ja, men för motparterna så ökar ju det här ytterligare osäkerheten om vad det egentligen är som gäller. Så det måste ju vara ett stort bakslag för Trump-administrationen i de här förhandlingarna. Redan tidigare så är det väl så att man har sett att Trump har vikt ner sig i förhållande till Kina och själv liksom backat från de här 145-procentiga tullarna. Han tog ganska snabbt ett steg tillbaka när det gäller hotet om 50-procentiga tullar mot EU. Och det tyder ju på att administrationen ändå är oroad för att gå för långt fram, och det i sig har väl stärkt motparter som till exempel EU att gett dem lite råg i ryggen kanske och stå emot Trump-administrationen, om det nu är dessutom så att Trump-administrationen inte alls vet vilka lagrum de kan fatta beslut om tullar, så gör de ju ännu mindre effektiva i förhandlingarna, och det är ju svårt att nå en överenskommelse om man inte vet hur i slutändan de här tullsystemet kommer att se ut.
Mm. Fredrik Bergman Evans, jag bara tänkte, hur snabbt kommer det här att gå? Hur fort kommer de juridiska kvarnarna att mala? När får vi veta hur det blir med det här, tror du?
Det är också väldigt svårt att säga. De juridiska processerna tar ofta rätt lång tid. Men nu, i den här överklagande processen så har ju parterna fått på sig några veckor att komma in med sina argument, så att inom någon månad eller två så kanske vi får ett beslut från appellationsdomstolen, och det kommer kanske tas till högsta domstolen, och så får vi se. Det kanske blir i höst någon gång som högsta domstolen ger sig in i den här frågan. Men det är väldigt svårt att se. Och sen också, som Elisabeth är inne på nu, Trump-administrationen, de överväger ju nu andra alternativa lagar att grunda tullarna på? För det måste man ha med sig, att vad domstolen säger här är inte att presidenten inte får fatta beslut om tullar, utan han får inte fatta de här besluten grundat på just den här lagstiftningen. Men det finns flera andra möjliga lagar för presidenten att fatta liknande tullbeslut på. Så att, jag är helt övertygad om att det redan är förberett i Trump-administrationen i Vita huset nya tullbeslut som grundar sig på de andra lagarna. Och det gör ju också att då drar Trump undan mattan för den här rättsprocessen, och sen så kommer det öppna upp för nya rättsprocesser och dra igång. Så att juridiken, kan man säga, den kan inte stoppa Trump i det här läget, utan han har en enorm makt just nu, och han vet att mycket av det han gör är olagligt, men det spelar inte så stor roll, för att skadan blir liksom, hinner ske ändå på grund av att de juridiska processerna tar så lång tid.
Om vi ska titta lite på hur det här hunnit påverka så här långt då, de tullar som har funnits fram till idag, Elisabeth Koppelman. Det har gått knappt 2 månader sedan de här svepande tullarna då infördes. Vad kan man säga om konsekvenserna, effekterna på ekonomin så här långt?
Ja, men vi har sett tydliga effekter på olika sentimentsundersökningar, så att om hushållen är väldigt bekymrade för framtiden, för arbetsmarknaden och för risken för snabbt stigande inflation, och företagen har också signalerat till exempel att man kan bli försiktigare med investeringar. Men vi har inte sett så mycket i faktiska data ännu, och det är också så att en del av statistiken har påverkats av förberedelserna inför tullar. Vi fick till exempel en ganska svag utveckling i ekonomin under första kvartalet, men det beror ju på att man har importerat så mycket för att hinna före de här tullarna. Och det kan ju bli någonting som sen slår tillbaka åt andra hållet, så det kan ta ett tag innan vi faktiskt vet hur det här påverkar ekonomin.
Har det överraskat dig att vi inte har sett de där såna data än så länge, att det inte har blivit så?
Ja, man kan säga att data har väl, om man tittar på senaste månadsdata, har väl varit kanske lite mer motståndskraftig än vad vi förväntade oss. Till exempel på arbetsmarknaden, som ju har varit fortsatt stark. Och likadant om man tittar på inflationen, så har ju den fortsatt ner. Och där hade man kanske trott att man skulle kunna se lite tydligare effekter redan nu. Men det är ändå naturligt att det tar tid innan det syns, och särskilt om det handlar om att man skjuter på beslut.
Mm. Och börserna var ju kanske det tydligaste från början då, som dök ordentligt. Hur ser det ut där just nu?
Ja, men börserna har ju kommit tillbaka från de här bottennivåerna i samband med att man ett kärngav de här så kallade ömsesidiga tullarna som nu domstolen har slagit ner på. Och särskilt också de här höga Kina-tullarna. Så man får väl tolka börsreaktionen som att man har ställt in sig på att de mest extrema scenarierna kanske det inte blir. Men de här 145-procentiga tullarna mot Kina, det innebar ju i praktiken ett embargo. Att man liksom från en dag till en annan skulle klippa alla relationer mellan handelsrelationer mellan Kina och USA. Och ett sånt tvärstopp i ekonomin skulle kunna få väldigt kraftiga följdverkningar på ekonomin. Så att de här extremscenarierna har väl marknaden kommit fram till att de kanske är mindre sannolika, också därför att Trump-administrationen ser ut att vara villiga och backa. Och sen har man väl dragit slutsatsen att om man får tullar som i och för sig hamnar betydligt högre än vad man hade innan, kanske från 2,5 till 10-15% eller något sånt där i genomsnitt, ja, men det kanske ekonomin kan hantera. Det är inte positivt, men de här riktiga skräckscenarierna har man kanske liksom sänkt sannolikheten för.
Vi får se hur motståndskraften i ekonomin ser ut. Tack så mycket till Elisabeth Koppelman, makroekonom på banken SEB, och Fredrik Bergman Evans, jurist och expert på amerikansk konstitutionell rätt. Nu Radiosporten med Moa Berander.
Ja, som inleder med NHL-hockey. Edmonton Oilers är finalklart i Stanley Cup-slutspelet. De besegrade Dallas Stars med 6-3 i natt. Och svensken Mattias Janmark låg bakom ett av målen. Here's another goal for Edmonton. Mattias Janmark makes it 2-0. Edmonton vann serien med 4-1 och ställs nu mot Florida Panthers i Stanley Cup-finalen. Precis som förra året. Då var det Florida som fick lyfta bucklan. Häcken är cupmästare i fotboll på herrsidan. Det blev klart igår kväll. Efter en mållös match där hemmalaget Malmö FF hade övertagit i stora delar, så var det gästerna som vann på straffar. Maja Stark har tätkänning i US Open-golfen, årets andra major på damsidan. Stark inledde med 5 birdies på de 10 första hålen, men misstagen kom under den andra halvan och hon avslutade dagen på 2 under par. Lin Grant är strax därefter på 1 slag under par. Och så fotboll.
Landslagssamling för de svenska fotbollsdamerna. Nations League-gruppen ska spelas färdigt med 2 omgångar. Först ut, bortamatch mot Italien ikväll. Men går det att fokusera 100% på Nations League när årets stora höjdpunkt, Europamästerskapet i Schweiz, bara är 5 veckor bort? Vi hör med Johanna Rytting-Kaneryd.
Ja, det är 2 extremt motiverande matcher att spela. Och jag menar, det här också är ett bra tillfälle för oss att verkligen få saker på plats. Vi vill såklart göra ett bra mästerskap, men nu främst är det att vinna gruppen i Nations League. Och det börjar med Italien. Så att, jag känner mig sjukt motiverad i alla fall att spela den här matchen. Och, ja, det gäller att ta vara på varje tillfälle man har inför mästerskapet också. Vi har inte många dagar tillsammans.
Reporter Kristoffer Karlsson, och landskampen den hör ni i kvällens Sportextra.
Rapparen Yasin gör sin första egna spelning på svensk mark på nästan ett decennium ikväll. En bokning av festivalen Brännbollsyran i Umeå som ledde till indraget stöd från kommunen. Yasin är ju tidigare dömd för brott. Vi ska höra en kommunrepresentant om varför man inte vill stötta det här. Festivalarrangören med oss också om 10 minuter ungefär. Nu en nyhetssammanfattning.
Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstation som stals vid ett dataintrång hos ett elföretag i april har nu lagts ut på Darknet, och på ritningarna syns en rad tekniska detaljer. Trafikverket säger till Ekot att läckan är allvarlig, men att ritningarna inte skulle omfattas av sekretess om de lämnades ut idag. I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem i ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en massiv drönarattack. Intresset för att göra lantbruket i Sverige mer tåligt för kriser är stort. Jordbruksverket delar i år ut 124 miljoner kronor i stöd till bönder och yrkesfiskare, men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Och enligt Jordbruksverket vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Socialdemokraternas kongress vill att kollektivtrafik ska vara gratis för alla under 20 år, trots att partistyrelsen inte ville ha förslaget. Och som ett första steg vill partiet nu att resor för ungdomar ska vara gratis på kvällar, helger och lov. Svenska forskare har hittat en ny bedövningsmetod som minskar smärtan vid insättning av hormonspiraler. Den nya metoden går ut på att lokalbedövning sprutas in med en tunn plastslang i livmodern och rinner ut på livmodertappen. Och i Frankrike kommer all rökning förbjudas på platser där barn kan vara, som på stränder, i parker, utanför skolor och på busshållplatser. Landets hälso- och familjeminister säger att friheten att röka upphör där barns rättighet att andas frisk luft börjar. Och förbudet kommer börja gälla 1 juli. Nu är Ekonomiekots Filip Ramqvist redo.
Och Ekonomiekot börjar med de gruvor som EU pekat ut som strategiskt viktiga i Sverige är omstridda lokalt. Det kan alltså bli svårt att både leva upp till EUs förordnande och svensk lag. Maria Pettersson, professor i miljö- och naturresursrätt på Luleå tekniska universitet, följer frågan.
Naturligtvis kommer det ju att bli en utmanande situation att försöka få ihop det här.
Ja, när EU nu vill bli mer självförsörjande av råvaror riskerar andra intressen att få stå tillbaka. 3 av de 47 projekt som pekats ut av EU som strategiskt viktiga finns i Sverige. Och alla är omdiskuterade, inte minst lokalt. Det handlar om återvinningsprojektet Northvolt Revolt i Skellefteå som gått i konkurs tidigare i vinter. Talgas grafitgruva i Kiruna som kommunen sagt nej till om de inte får ekonomisk ersättning. Och LKABs arbete med sällsynta jordartsmetaller som bland annat innebär en ny gruva på mycket känslig mark för renskötseln i Kiruna. Utpekandet innebär bland annat att deras tillståndsprocesser får ta max 2 år och 3 månader och så får de bättre möjligheter att få pengar. Men annars så är det meningen att de ska följa svenska lagar. Både miljöorganisationer och samiska organisationer oroar sig nu för att bli överkörda.
Tanken är ju inte att man ska göra det från EUs sida då, utan tanken är ju att man ska så att säga inte äventyra möjligheterna att uppnå även andra miljömål och skydda till exempel urfolksrätten. Det är ju väldigt svårt att säga om hur det faktiskt kommer att bli.
Och reporter var Erika Sundén. Jerome Powell, chefen för den amerikanska centralbanken Fed, har haft ett möte med landets president Donald Trump. Under mötet ska Trump återigen ha tryckt på att Fed måste sänka räntan. Enligt Vita huset ska Trump ha sagt att Fed gör ett misstag, att man försätter USA i ett underläge gentemot Kina och andra länder.
The president did say that he believes the Fed chair is making a mistake by not lowering interest rates, which is putting us at an economic disadvantage to China and other countries.
Centralbanken skriver ett uttalande att alla beslut om styrräntan fattas utifrån inkommande data, utifrån citat noggrann, objektiv och icke-politisk analys, slut citat. Tullsamtalen mellan Kina och USA är lite fastkörda enligt USAs finansminister Scott Bessent. I en intervju med Fox News säger han att man kommer behöva hålla fler samtal inom de närmaste veckorna och att det kan behövas ett telefonsamtal mellan Trump och Xi Jinping. Igår pausade också en domstol i USA det stopp för tullarna som infördes tidigare i veckan. Trumps tullar gäller alltså tills vidare. Något som syns på Asienbörserna. Tokyo minus 1,1%, Shanghai minus 0,3%, Hongkong minus 1,5%. I USA stängde Nasdaq igår upp 0,4% och Dow Jones plus 0,3%. Stockholmsbörsen den var stängd igår. Och nu lite reklam.
Nu ska det avgöras om Facebook och Google ska tvingas kapa av några av sina mest värdefulla grenar.
That's what this case is about.
Men det finns en stor joker i leken.
With this administration, we're all gonna have to wait and see.
Hittills har Trump pendlat kraftigt mellan hyllningar och hot.
Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive.
Weirdo! He's a weirdo.
Och frågan är om jättarnas monopol snart är förbi ändå. Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio Play.
I eftermiddag i appen i P1 imorgon. Till sist, dollarn 9,58, euron 10,87.
Tid för Vetenskapsradions nyheter, Stefan Nordberg.
Nästan hälften av unga britter mellan 16 och 21 vill hellre leva i en värld utan internet enligt en undersökning.
Det låter lite extremt. Jag är inte säker på att de riktigt förstår vad det innebär om jag ska vara ärlig.
Så säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen om resultaten.
Det är ju en sak att tänka att man kanske skulle leva ett liv utan smartphones och kanske också de nackdelar som många upplever med sociala medier. Men att leva helt utan internet, det skulle innebära att välja bort väldigt mycket.
Men han ser en liknande trend bland unga i Sverige i Internetstiftelsens återkommande årsrapport.
Det finns en ganska stark rörelse att säga att sociala medier till exempel tar för mycket tid. Så ungefär 40% av svenskarna i vår undersökning säger att de känner att de slänger bort för mycket tid på sociala medier.
Och i Sverige är det främst unga som påverkas negativt av sociala medier. Vilket stämmer överens med den brittiska studien där nästan 70% uppger att de mår sämre efter att ha använt dem. Måns Jonasson ser det här som en motreaktion på digitaliseringen och menar att pendeln nu kan vara på väg åt andra hållet.
Så är det väl många som nu upplever baksidor och därför kanske vill dra lite i bromsen.
Reporter Elsa Östlund. Den svenska rymdbranschen hänger inte med när rymdekonomin växer. Den kritiken framfördes nyligen på mötet Rymdforum. Det handlar om New Space.
I have taking it as kind of a personal crusade to try to help people here understand what New Space is and how it works. Because if you understand those two things, then it becomes quite clear that it isn't happening here in Sweden.
Rymdingenjören Aaron Dinardi, en av de inbjudna talarna på Rymdforum, har gjort det till sin uppgift att förklara för folk vad New Space är. För det händer inte här, och han menar att vi skulle ha nytta av om det gjorde det. New Space är ett nytt sätt för stater att köpa in rymdtjänster. Förut köpte staten in grejer som företagen byggde, men NewSpace behåller företagen ägandet och säljer en tjänst.
And so the companies are building things, but the company retains ownership of it and they own and operate that thing to perform an activity in space, the result of which is the service that's being bought by the customer.
Som när SpaceX säljer transporter till den internationella rymdstationen. Men varför måste vi i Sverige följa det konceptet? Vill man bara forska i rymden som vi gjort förut, ja då kan man fortsätta som vi gjort. Men vill man vara med i den ekonomiska utveckling som rymdsektorn genomgår nu, ja då finns det ett beprövat sätt som funkar, och det är NewSpace.
The question isn't do we need a Swedish approach, the question is what outcome do you want?
Frågan är inte om det känns svenskt, utan vad vi vill åstadkomma, sa Aaron Dinardi. Reporter Camilla Widerbäck.
I kväll står rapportisten Yasin på scenen på Brännbollsyran i Umeå. Det är hans första egna spelning i Sverige på 9 år. Yasin är tidigare dömd för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott, har haft kopplingar till kriminella gäng, och det här har lett till att Umeå kommun valt att inte sponsra årets Brännbollsyra. Den här bokningen då alltså. Vi ska höra kommunen snart, men först Gustav Pettersson som är projektledare på Home Run Festival som anordnar Brännbollsyran. God morgon.
God morgon.
Hur har intresset varit för Yasins första spelning på så länge?
Intresset har varit oerhört stort, både från målgruppen som verkligen vill se den här artisten, men sen även från allmänheten är det ju en väldigt intressant spelning.
Så hur resonerade ni då ni bokade Yasin?
Det här är en väldigt efterfrågad artist som vår målgrupp verkligen har önskat och velat ha. Och när vi har tittat på bokningen så har vi gjort bedömningen att han har avtjänat sitt straff och att han dessutom har tagit avstånd från sitt tidigare liv och vill slå in på en ny bana där han satsar på musiken. Och då vill vi ge artisten en andra chans och en möjlighet att få uppträda.
Så den här frågan om hans bakgrund, hans låttexter också som vissa menar glorifierar kriminalitet, den fanns med?
Den finns med i bedömningen, det gör det självklart.
Mm. Stanna kvar där, vi tar in Peter Juneblad också som är näringslivsdirektör på Umeå kommun. God morgon.
God morgon, god morgon.
Ni har alltså valt att inte sponsra festivalen i år på grund av den här bokningen. Hur har ni resonerat?
Nej, men bakgrunden är ju i grunden att vi ser samtidigt som, det här är först och främst ska vi understryka att det här är våra kommunala sponsormedel, det vill säga hur vi marknads- och platsmarknadsför Umeå. Och då kände vi sammantaget efter den diskussion vi haft med både polis, Umeå växer tryggt och säkert, Umeå och Brå och våra egna säkerhetssamordnare att kanske marknadsstödspengar inte ska gå utifrån att Umeå just nu är in i ett skede där vi sätter alla klutar tillsammans för att motverka att gängen faktiskt ska få ett fäste och en utbredning, utan då väljer vi att istället lägga medel på olika typer av trygghetsskapande åtgärder, många i samband med Gustav och teamet på Homeland och Yran.
Okej, men konkret då, alltså, vad är det som gjort att ni tycker att det här är över gränsen?
Alltså det där är en jättesvår gräns och vi har full förståelse för just att en kommun inte ska i grunden lägga sig i olika typer av kulturrutningar. Samtidigt återigen, bilden av Umeå, hur vi samma vecka som det här blev offentligt skrev på ett ganska omfattande avtal med Umeåpolisen om att platsen Umeå och kommunen, då specifikt i vårt fall, ska göra allt för att motverka. Och när man då får den signalen att det ändå glorifierar och skapar förutsättning och faktiskt bidrar till rekrytering, oaktat att det naturligtvis djupt mänskligt är rimligt att man ska få göra avbön och få med på yran. Vi har inga synpunkter på bokningen i sig, utan det är just att vi inte vill använda kommunala marknadsmedel i traditionell sponsring.
Jo, men skulle det här då, alltså skulle det kunna vara motverka det här arbetet mot kriminalitet som ni håller på med?
Ja, men man måste ju se den breda bilden när vi pratar om just marknadsföringsmedel, och det är ett bra resonemang naturligtvis och som vi har förståelse för. Men det är klart att den glorifieringen som ändå man ger uttryck för de olika instanser som jobbar mot att motverka just att gängen får en spridning är ett starkt uttryck för det. Sen förstår jag mycket väl att, och vi mycket väl att det är en fin linje mellan glorifiering och att beskriva en hård uppväxt eller en verklighet som faktiskt finns.
Gustav Pettersson, vad tänker du om det här som Peter Juneblad säger, att det här då eventuellt skulle till och med kunna gå emot det arbete som kommuner försöker göra för att motverka rekryteringen i gäng?
Först och främst så har vi full respekt för Umeå kommuns beslut,
ja.
Och de måste ta in alla bedömningar där de väljer att sponsra ett arrangemang. Vi har haft ett bra samarbete med kommunen i över 10 års tid och vi har en jättebra dialog in mot 2026 också. Så att, det har vi respekt för. Men sen ser vi det här framförallt som en generationsfråga. När vi släppte den här artisten så var det den mest likade artistsläppet någonsin och vi har inte fått i princip några negativa kommentarer eller inskick från någon i våran målgrupp överhuvudtaget, utan det som kommer, det kommer från en annan målgrupp. Och det sätter ändå punkten på att det här är lite av en generationsfråga, den stora kritiken mot Yasin och hiphopkulturen som helhet.
Mm, men du sa också att ni har ju tänkt på den här frågan ändå och att du var inne på att det var att han har sagt själv att han har lämnat kriminaliteten bakom sig. Var det viktigt för dig? Alltså, hade du kunnat göra den här bokningen om han inte hade sagt att han lämnat kriminaliteten?
Nej, om han inte hade gått ut i den här intervjun, tagit avstånd från sitt tidigare liv och sagt att han lämnat kriminaliteten och att vi dessutom hade fått höra precis samma saker när vi gjort efterforskningar vidare med branschkollegor och polisen och så vidare, då hade vi inte gjort samma bedömning. Men nu fick vi en samlad bedömning som sa att vi ville boka Yasin.
Mm, för det har ju hänt tidigare också. Redan i november 2020 så hävdade Yasin i en intervju med SVT att han tagit sig ur det kriminella livet och efter det har han ändå dömts och till och med suttit i fängelse. Känner du dig trygg med att det är annorlunda den här gången?
Ja, vi känner oss trygga.
Och det är en sammantagen bedömning då som ni har gjort att du känner dig trygg med det?
Mm.
Peter Juneblad, vad säger du om det? Yasin själv som sagt att han lämnat det här kriminella livet bakom sig. Förtjänar han inte en andra chans?
Det är ju självklart djupmänskligt på olika sätt. Men det är kanske en lite annan fråga än hur vi nyttjar de kommunala sponsor- och marknadsföringsmedlen. Skulle det vara ett bidragssystem kopplat till kulturutövning eller musikutövning, tänker jag att det skulle nog vara en annan typ av bedömning. Sen delar vi ju, vi har ju jättebra, precis som Gustav uttrycker, dialog med Myran-gänget och det är klart att det finns en risk som vi är oroade för, just att det är ett etablissemang som inte förstår den här kulturyttringen som framförallt är från den andra sidan av samhället som kanske inte vi är inne i. Så det är klart att det har vi full förståelse för.
Finns det risk att ni sätter någon slags prejudikat här då och måste i framtiden analysera varje enskild artist om det är något ni kan stå för innan ni går in och sponsrar?
Det är klart att vi hade den diskussionen ganska omfattande innan vi fattade det här beslutet, även om det är en utvecklad sponsring till ska vi beskriva det mer som trygghetsåtgärder. Vi är väldigt noga. Vi tycker inte det här ska behöva vara normgivande. Det skulle vara otroligt svårt för en kommun, inte minst på tjänstemannanivå och kanske ännu värre på politisk nivå. Man bara göra bedömningar av enskilda artister. Allt ifrån litteraturfestivaler till mindre. Det ser vi som inte. Det vill vi verkligen inte göra.
Så nästa år så kommer det att se ut som vanligt igen och ni kommer att använda de här pengarna som ni har brukat göra?
Det är väl vår förhoppning. Sen får man ju alltid, vi värderar ju varje enskilt evenemang utifrån ett marknadsvärde och hur det bidrar till att stötta Umeås tillväxt med inflyttning och besökare. Så det är klart att vi gör ju varje enskild bedömning, men vi utgår ju från att vi kommer att fortsätta vårt långa och goda samarbete med Brännbosyran som är jätteviktig för Umeå.
Mm. Gustav Pettersson, de här pengarna som ni inte får nu då, på samma sätt åtminstone, har det funnits på kartan att boka av Yasin på grund av det?
Nej, alltså boka av är ju en ganska speciell process, för delvis så är det väldigt många besökare som har köpt biljetter just för att vi har bokat Yasin. Det är ju den ena biten, och sen så har man ju ingått ett avtal med Yasin och hans bokningsbolag att man ska göra den här spelningen, så att det är ingenting som vi har funderat på överhuvudtaget. Och det man ska säga också, de här pengarna vi får, vi är jättetacksamma över det stödet vi har haft under alla år, men de stora intäkterna till festivalen, de kommer från besökarna, från biljettintäkter och det besökarna köper på festivalområdet. Så att på kort sikt så är det ju ingenting som påverkar festivalen på ett stort sätt att de här pengarna uteblir.
Nej, snarare då kanske att det är en vinstaffär, att intresset varit så stort för just Yasin.
Det vet jag. Det är ju alla parametrar som kommer in kopplat till det här. Så att om det här har varit en vinstaffär eller vad det är, det får vi utvärdera i efterhand.
Tack så mycket då, Gustav Pettersson, projektledare på Home Run Festivals. Peter Juneblad, också näringslivsdirektör på Umeå kommun. Vi ska säga också att vi har sökt Yasin och hans management, inte fått något svar därifrån. Då har det blivit dags för Kulturnytt. Jens Möller, du ska ta med oss till Afrika.
Ja, för den svenska organisationen Selam arrangerar just nu en jazzfestival ända borta i Tanzania. Där får lokala musiktraditioner möta svensk folkmusik, jazz och hiphop.
Man kan använda det med begrepp som mångfald och liknande saker, men för oss har det alltid varit möte.
Teshome Wondimo är grundare bakom kulturorganisationen, som sedan snart 30 år har arbetat för att öppna de svenska livescenerna för musik från hela världen.
Man kan inte leva den lilla världen.
Att låta svenska musiker sammanstråla med andra kulturer beskriver han inte bara som ett sätt att undvika isolering i tider då satsningar på mångfald och gränsöverskridande ifrågasätts, utan även som ett sätt att hålla traditioner vid liv.
Här är alltså din studio.
Ja, välkommen.
Tack.
Marcus Price är DJ och producent och en av de svenska artister som spelar på festivalen. Han uppträder med musik från sitt album Beats på svenska. Och här möter folkmusik från Orsa, jazz och hiphop i Tanzania.
Det stora någonstans är ju att om två musiker möts och liksom spelar för varandra eller möts på något sätt och byter ut idéer och sådär. Och det i sin tur kan ju färga av sig i ens eget arbete då sen.
Tänk dig att vi får möta varandra och se vad vi kan berätta för historier. Den traditionen får inte dö ut.
Jacqueline Mapei Cummings, känd som Mapei, har rest flera gånger med organisationen. För henne är det ett sätt att bibehålla autenticiteten i sin musik.
Musik har blivit väldigt algoritmiskt, det ska passa in i ett visst format och det är inte det det här handlar om. Det här handlar om själ och liksom rötter.
Reporter här, Tanja Ulriksson. Idag är det svensk premiär för Wes Andersons nya film The Phoenician Scheme. Den amerikanska regissören är känd för att hans färgsättning och scenografi är lika viktiga komponenter i filmerna som själva berättandet. Nina Asanoy har sett Andersons nya film som är ett porträtt av en opolitlig gangster till far och hans nunna till dotter.
Where's yours?
I don't have a passport.
Att se en Wes Anderson-film är lite som att få en fin present. Pappret är utsökt, rosa, pistagegrönt, mönstrat, kanske med stiliserade rosor. Som i nya filmen The Phoenician Scheme, där Kate Winslets dotter Mia Thrippleton spelar en ung nunna iklädd dok och röda läppar. Hon har en sovalkov tapetserad med en gammeldags rosentapet och det är som ett dockskåp fast bättre. Jag har stått på barrikaderna länge och försvarat Wes Andersons rätt att vara just estet. Men den här gången är faktiskt själva presenten en besvikelse. Benicio del Toro spelar en superskurk med nio liv. Han kallar sig Jaja Corda och har överlevt flera flygplanskrascher. Ständigt jagad, lite som någon av Mexikos knarkkungar. Och affärerna är ganska oklara. Det är dammbyggen och järnvägstunnlar och transporter och fabriker. Och han är rik som ett troll. Men som så många andra arbetsnarkomaner så har han försummat sina 10 barn. 9 pojkar och en flicka. Nu återknyter han med dottern Liesel med blekt runt ansikte, svart lugg och vass tunga. Hon utgör den här filmens känslomässiga centrum med i alla fall drag av mänsklighet i sin pappalängtan. Den enda i presentasken att knyta an till. Jag tycker fortfarande att Wes Anderson är underbar. Jag kommer att se nästa film och nästa och däremellan se om favoriterna. Men nej, den här var faktiskt lite tråkig.
Nina Asanoy ger en 2 i betyg till Wes Andersons nya film The Phoenician Scheme. Vad sägs om att äga en regissörsstol som David Lynch satt på under inspelningen av tv-klassiken Twin Peaks? Ja, den där stolen ska nu säljas på auktion, liksom runt 400 andra saker som tillhörde den nyligen avlidne filmkonstnären David Lynch, till exempel då ett manus från Mulholland Drive, det uppger branschnyhetssajten NME.
Ska du in och lägga något bud där, Jens, eller?
Ah, jag vet inte riktigt. Jag tror, misstänker att den blir dyr.
Jag tror det också. Det ska handla om framtidsjobbet lantbrukare nu i denna tid då många går ut skolan och ska välja vad man vill hålla på med i framtiden. Tidigare år kom Världsekonomiskt forum med en rapport som visade att lantbrukare väntas bli ett av de snabbast växande jobben fram till 2030. Och på en mjölkgård i Kyletorp utanför Växjö finns P4 Kronobergs reporter Gosha Stechman i en traktor, tror jag, tillsammans med en blivande bonde.
Så är det. Jag sitter tillsammans med Anton Mattsson här uppe i hytten på traktorn där Anton brukar åka runt och slå gräs här på gården åt kossorna. Det här är ju ditt extra jobb, Anton, för egentligen går du fortfarande i skolan och pluggar lantbruk, men nästa vecka tar du studenten. Vad händer då?
Då ska jag fortsätta vara här, där vi är idag.
När börjar du jobba? Direkt efter eller?
Ungefär 4 dagar efter studenten.
Det var snabbt. Hörru du, hur känns det att man fått jobb direkt efter plugget då?
Riktigt skönt, skulle jag säga.
Vad får du göra här på gården då?
Allt som finns. Vi är inte en jättestor gård. Så här är ju liksom, jag får göra alla uppgifter. Både mjölka kor och köra maskiner och allt däremellan.
Vad tycker du är roligast?
Köra maskin tycker jag är jädrigt kul.
Alltså det vi gör nu, traktor?
Ja. Precis, att köra traktor. Men sen har du kört en hel dag så kan det bli rätt långtråkigt. Så då är det rätt kul att komma in till kossorna sen på kvällen.
Men kommer du själv från en bondefamilj eller?
Nej, jag är uppvuxen, för min pappa kör lastbil, så jag är uppvuxen i en lastbilshytt.
Men hur kom det sig att du ville plugga till lantbrukare då?
Jag började vara här på den här gården lite ett par år innan jag sökte till gymnasiet.
Ja, och sen?
Och sen kändes det som det var det jag ville jobba med.
Du ska jobba som dräng, men vad är drömmen då?
Just nu är min dröm att vara dräng.
Är det inte tufft då att satsa på att vara bonde? Långa dagar, man jobbar varje dag hela året och så är det ju också ganska ensamt. Vad är det som lockar?
Att det är ett sånt varierande jobb. Jag gillar det. Ingen dag är den andra lik.
Tänker man någonting på klimatförändringar? Nu när det har varit en riktigt torr vår, påverkar det dina framtidstankar?
Nej, det är inte så att jag ligger sömnlös om nätterna och grunnar på det. Men kommer torkan så kommer den, då får man väl ta det som det kommer, tänker jag.
Vad ska vi nu?
Nu ska vi in i laggården för jag ska fora djuren lite.
Ska vi hoppa av din traktor här och gå in i laggården? Snyggt, kom Anton! Hörru du, vad är det bästa med att jobba här på gården då?
Ja, att få vara med djuren och köra maskin och göra det man tycker är kul.
Och här inne har vi också rektorn på Ingelsta gymnasiet där Anton pluggar, Katrin Blad. Du, snart tar ju era 18 lantbrukselever studenten. Hur ser arbetsmarknaden ut för dem?
Den ser jättebra ut, så Anton och hans klasskamrater har jobb allihopa.
Och lantbrukare spås ju alltså bli ett av de snabbast växande jobben de närmaste åren. Varför tror du att det är så?
Jag tror att det handlar om vår matförsörjning. När saker och ting är oroligt runt om i världen så tror jag att det har skapat en högre medvetenhet om hur vi ska producera vår mat. Så tror jag också lite att landsbygd, lantbruksyrket kanske står för någon form av kontinuitet, stabilitet när det är oroligt runt omkring oss.
Hur märker du att intresset ökar då?
Det ser vi på att vi har många sökande till vår lantbruksutbildning. Inte bara vi då, utan andra naturbruksgymnasium i Sverige också. Och det är positivt.
Mm. Och du är ju själv från en bondefamilj. Du har ju mjölkat en och annan kossa innan du blev rektor. Hur har synen på lantbrukare förändrats de senaste åren?
Om man tittar tillbaka så tycker jag att det har blivit en annan bild av lantbruksyrket. Högre status. Och det tror jag beror på att det kräver ganska mycket kompetens och kunnighet inom ganska många områden för att kunna jobba i den här branschen och vara hållbar. Ekonomi, teknik, du måste kunna väldigt mycket om naturvetenskapliga ämnen. Så på så sätt tror jag att statusen har blivit högre på yrket.
Men samtidigt då är ju medelåldern hög bland lantbrukare i Sverige idag. Nästan 40% är över 65 år och lantbruksföretagen minskar enligt Jordbruksverket. Finns det någon risk då att vi står utan utbildade lantbrukare framöver då?
Ja, det tror jag. Och där har ju vi som utbildningsanordnare tillsammans med branschen då ett väldigt stort ansvar. Att vi samarbetar, att vi tror på det vi gör, att vi informerar om det vi gör och vi pratar gott om verksamheten också.
En svår marknad att slå sig in på för yngre, inte minst ekonomiskt. Hur förbereder ni eleverna?
Vi pratar om olika anställningsformer som finns. Att man kan ha säsongsjobb, man kan ha heltidsjobb, man kan vidareutbilda sig, man kan arrendera en gård och sen så småningom då kanske starta i liten skala.
Anton, känner du dig redo ändå för framtiden som lantbrukare när du hör här?
Ja, det skulle jag säga. Det är ett jäkligt kul yrke.
Ja, framtiden bönderna?
Ja, det skulle jag säga.
Du, det är alltså Anton Mattsson som säger det. Han är blivande lantbrukare och tar studenter från Ingelsta gymnasiet nästa vecka. Och innan dess hörde vi alltså rektor Katrin Blad här från Mjölkgården i Kyletorp utanför Växjö.
Gosha Stechman, P4 Kronobergs reporter, var det som rapporterade därifrån. P1-morgon fortsätter. Roligt att ni är med oss. Fortfarande en och en halv timme till ungefär håller vi på här. Ekots nyheter får vi klockan 8. Julia Brynolfsson, då handlar det om tullar mot Ukraina bland annat.
Ja, EU återinför ju dessa inom kort och det handlar även om turerna kring Trumps omstridda tullar.
Sen ska vi höra om fenomenet klämdag. Det är ju en sån idag. Vissa är lediga, andra jobbar. Vi frågar en expert på arbetsrätt vad som egentligen gäller. Vilka är lediga och vilka är inte lediga? Vi jobbar på här. Vi ska höra om förorenat vatten i Storbritannien också som där politiker sätter press på vattenbolagen. Ett av dem har fått en rekordbot över 1,5 miljard kronor. Det där kommer vi höra om i Ekonyheterna också. Klockan 8.
Hackare kom över ritningar över Stockholms centralstation. Nu finns de tillgängliga att ladda ner. Intresset för att rusta lantbruket i händelse av kris eller krig är stort. Större än vad myndighetens ekonomiska stöd ser ut att räcka till. Och Storbritannien sätter press på vattenbolag efter att allt för mycket förorenat vatten släpps ut i floderna. Ekot fredag morgon. Ja, Trafikverkets ritningar över centralstationen i Stockholm stals vid ett dataintrång i april och ligger nu tillgängliga på Darknet för vem som helst att ladda ner. Oskar Wilhelmsson är informationsansvarig på koncernen Spark Group som äger elföretaget Kraftkisarna som blev hackat.
Det är ett allvarligt dataintrång som har skett. Liksom. Så att vi tar ju detta på största allvar för att som jag nämnt här tidigare, både titta på situationen som har uppstått och hur vi liksom kan hantera det utifrån från det som har skett från alla inblandade parter. Så fort den kommer till känna så hanterades ju liksom situationen utifrån de rutinerna vi har. Jag har tyvärr inte svarat exakt på när informationen nådde oss eller hur, på vilket sätt vi kunde se att det hade skett.
Det är hackergruppen Dragonforce som i april stal över 100 gigabyte data från Kraftkisarna. Mängder av dokument med information kopplat till deras uppdrag och deras kunder har nu lagts ut på Darknet, den del av internet som kräver en särskild webbläsare för att kommas åt och som ofta används för kriminell verksamhet. En av Kraftkisarnas kunder är Trafikverket och deras sekretessbelagda ritningar över Stockholms centralstation finns bland de läckta dokumenten. Ekot har tagit del av ritningarna. Där ser man centralstationens bangårdar med detaljer om ström som säkerställer att växlarna är isfria under vintern och information om var dagvattenbrunnar finns och kabelrännor och andra eldetaljer. Ritningarna utfärdades 2019 och sekretessklassades med motiveringen att informationen skulle kunna användas för att skada viktig infrastruktur om den kom i orätta händer. Men enligt Gustav Wallheden, säkerhetschef på område investering på Trafikverket, ser myndigheten annorlunda på sekretessen idag, även om man tycker att det är allvarligt att läckan skett.
Det är ju naturligtvis inte bra, men vi har gjort en medbedömning utifrån hur vi ser på ritningarna idag. Och med den nya säkerhetsskyddsanalysen vi har på Trafikverket så gör vi bedömningen att ritningarna, om de skulle lämnas ut, inte hade varit sekretessbelagda.
Varför inte då?
Därför att den nya säkerhetsskyddsanalysen som vi har visar på att den formen av information är inte längre av en sån stor betydelse att den behöver vara sekretessbelagd.
Säger Gustav Wallheden på Trafikverket till reporter Isak Krona. Tullsamtalen mellan Kina och USA är lite fastkörda enligt USAs finansminister Scott Bessent. I en intervju med Fox News säger han att man kommer behöva hålla fler samtal inom de närmsta veckorna och att det kan behövas ett telefonsamtal mellan USAs president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping. Igår pausade också en domstol i USA. Det är stopp för tullarna som infördes tidigare i veckan. Trumps tullar gäller alltså tills vidare. Och inom kort kommer EU återinföra tullar mot Ukraina i och med att det nuvarande avtalet löper ut i nästa vecka. Ett dråpslag mot det krigsdrabbade landet anser den liberala EU-parlamentarikern Karin Karlsbro.
Att man går tillbaka till restriktioner, kvoter och tullar ger sammantaget den här chockeffekten.
Kort efter Rysslands fullskaliga attack 2022 enades EU och Ukraina om ett nytt avtal där man tog bort tullar mot Ukraina för att stödja landets ekonomi. Successivt har kritik mot denna frihandel vuxit fram, särskilt bland europeiska bönder som känt sig pressade av Ukrainas enorma jordbrukssektor. Nästa vecka, den 5 juni, löper avtalet ut. Det innebär höjda tullar och nya kvoter för Ukrainas jordbruksprodukter. Enligt Ukrainas regering kan detta minska deras intäkter med 3,5 miljarder euro per år. Liberalen Karin Karlsbro, som ansvarar för frågan om ekonomiskt stöd till Ukraina i Europaparlamentet, är mycket kritisk. Hon riktar särskild kritik mot den europeiska jordbrukslobbyn, där svenska LRF ingår via paraplyorganisationen Copa Cocheca. De har motarbetat frihandeln och bedrivit en rent ukrainafientlig politik, tycker Karlsbro.
Under lång tid, extremt aggressiv lobbyism.
Men EUs bönder köper inte Karin Karlsbros beskrivning av verkligheten. Budskapet från dem är att EU riskerar att försvaga sin egen jordbrukssektor om man inte reglerar handeln med Ukraina. Och Kristina Furustam, som är internationell expert på svenska LRF, tycker att villkoren i det ursprungliga avtalet med Ukraina också är gynnsamt för Ukraina.
Så jag tror man lite gör en höna av en fjäder faktiskt. För det här frihandelsavtalet som man går tillbaka till, det är ett väldigt långtgående och kraftfullt frihandelsavtal.
Si Holmgren, Stockholm.
Och Andreas Liljeheden i Bryssel.
Vi vänder blicken mot Budapest i Ungern. Där pågår just nu den internationella högerpolitiska konferensen CPEC. Och när Ungerns premiärminister Viktor Orbán öppnade konferensen så var det med stridsvilja mot den europeiska liberalismen.
Bryssel rabolta el. Kisiklatta jövönket.
Bryssel har rånat oss. De har trampat på vår framtid. Idag har vi istället för den europeiska drömmen en dröm om en dröm, sa Orbán i sitt invigningstal. Om någon i Bryssel fram tills nu bar på förhoppningar om att man medelst hot och ekonomiska straffåtgärder kuvat Viktor Orbán och hans ständiga hot och vägran att ställa sig i EU-ledet, så måste hans öppningstal igår kommit som en smärre kalldusch. Inför hundratals konservativa gäster från hela världen presenterade Orbán sin vision för Europa. Och han vill, som han uttryckte det, göra Europa stort igen. Med en patriotisk fyrpunktsplan som går emot det mesta Bryssel vill.
Először is békét akarunk. Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukraina Európai Uniós tagsága sem.
Vi vill inte ha en ny östfront och vi vill därför inte att Ukraina blir medlem i EU. Och vi vill inte ha gemensamma skatter, inte gemensamma lån och inte ha en central ekonomisk kontroll, sa Orbán. Milan Jelovic, Budapest.
I Charkiv i nordöstra Ukraina har minst 9 människor skadats i samband med ryska drönarattacker i natt. De flesta av dem i ett mindre samhälle utanför staden. Men även centrala Charkiv anfölls i vad som av stadens borgmästare beskrivs som en omfattande drönarattack. Och flyglarm utlystes också i flera andra ukrainska regioner. Sverige igen. Intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Det här märks när Jordbruksverket delar ut sitt nya stöd i år till bönder och yrkesfiskare. Och enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot exempelvis elbortfall. Karin Nalbin är mjölkbonde i Mullsjö.
Vi ser ju att det är ett ändrat världsläge. Vi måste kunna hålla igång våra gårdar. Och det kan vi till viss mån redan som det är. Men ska vi bibehålla produktionen så krävs de här satsningarna.
Ja, intresset för att göra lantbruket mer tåligt för kriser och krig är stort. Jordbruksverket delar i sitt nya stöd ut 124 miljoner kronor i år för detta till bönder och yrkesfiskare, men har fått in ansökningar på nära en halv miljard. Enligt myndigheten vill många säkra sin gård mot elbortfall genom att skaffa reservkraftverk eller batterier eller bygga större lager av till exempel konstgödsel och diesel. Men flera bönder som Ekot varit i kontakt med vill inte berätta vad just de sökt för eller skulle kunna tänka sig söka för eftersom lantbruket är hårt drabbat av stölder. Karin Albin.
Som det ser ut så brukar ju de här stöderna vara offentliga. Det blir väldigt lätt för dem som vill hämta diesel och se var de här stora dieseltankarna har beviljats någonstans. Så att det hade ju varit väldigt bra med en sekretess på de här.
Enligt Kristina Nigell på Jordbruksverket har inga stöd beviljats än och myndigheten utreder sekretessfrågan.
Det här kan vara saker som är stöldbegärliga, så det har vi med oss in i den analysen. Det kan ju vara att det blir vissa restriktioner på vad man kan få ut för information, absolut. Men vilken nivå det blir på det vet jag inte.
Kristina Nigell på Jordbruksverket, reporter Henrik Damberg. Två tonåringar har häktats misstänkta för att vara inblandade i en sprängning i Hisings Backa i Göteborg förra veckan, skriver Göteborgs-Posten. Det exploderade i en trappuppgång i ett flerfamiljshus sent på kvällen, men ingen person skadades. Däremot blev det materiella skador. De två misstänkta nekar till att ha varit inblandade.